Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka. Ja, men man tänker inte på att skattekontot faktiskt har en bättre ränta än de flesta storbankerna idag. Och att det är inget som hindrar det från att man egentligen använder det som ett sparkonto även om det inte var tänkt så.
Varmt välkommen till Riket tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bolmesson.
Idag är dags avsnitt 296 och detta är egentligen bara en fortsättning på förra avsnitt 295 där vi har Skatteverket på besök. Och detta var jätteroligt, vi hade Emelie Köhn och Jan Janowski på besök.
Med deklarationssamordnare.
Ja, de är precis. Och vi pratade i förra avsnittet pratade vi lite om deklaration, vi fortsätter att prata lite om det i detta avsnittet. Men framförallt pratar vi om skattekontot, vi pratar vad som händer om man inte gör rätt, om rättelse etc. Och det går att lyssna på båda fristående, men jag rekommenderar nog att lyssna på liksom 295-an. Innan man lyssnar på denna. Men den stora behållningen från detta är skattekontot, framförallt om du driver företag, för att skattekontot är idag en ränta på 2,4% eller motsvarande ett bankkonto med 2,4%. Och det är svårt att hitta. Liksom, så att det är en grej att överväga. Bra, jag väntar, är det någonting annat som du tog med dig?
Men jag tyckte det var väldigt oväntat trevligt.
Skatteverket.
Nej, men jag tror för de själva, Emelie och Jan själva tänkte så här, men det kommer bli torrt det här, men vi kände inte alls att det var torrt. Vi tyckte det var väldigt så matnyttigt och trevligt och relevant.
Ja, precis. Så att kul. Bra, det sista de skulle vara så här efter, så här, ja, vi skulle tipsa om verksamt.se.
också som är så här fantastiskt bra sajt så här, med myndighetssamverkan om man har framförallt bolag.
Yeah.
Så det kan vi kasta in som ett sånt här litet bonustips när det gäller det. Mm. Men jag tänker annars att det vi gör det inte svårare så här. Så nej, vi släpper på Emily och Jan.
Men en fråga som vi inte tog upp i förra avsnittet, så här, vad händer om det blir fel? Alltså, och då menar jag så här att ja, men man gör ett försök till ett avdrag eller man gör fel i det här resa till tjänsten eller med bostadsförsäljningen. Vad händer? Hur ser processen ut?
Ja, alltså först det som kan hända, alltså, om man glömmer att lämna en deklaration till exempel, då får man ju en förseningsavgift som vi varit inne lite på.
Mm. Och så, vad 1200 kronor har jag lärt mig?
1250.
Är det inte rätt den här gången
heller? Vad sa du sist? 800?
Ja, 500.
500. Ja. Nej, precis. Och så kan man få en, två eller tre förseningsavgifter beroende på hur sen man är.
Mm. Okay.
Men och det gör man är sen.
Ja, och hur är det typ tre månader?
Tre månader.
Ja, okay.
Och
fem månader.
Så efter tre månader kommer nummer två och efter fem månader nummer tre.
Okej. Okay. Mm. Och vad händer sen? Sen är det så att
skönsbeskattning.
Skönsbeskattning, okej. Okay.
Mm. Och det betyder att vi beskattar dig enligt de inkomstuppgifter som har kommit in, liksom till exempel från arbetsgivare och sådär.
Ja.
Och från bank och så. Och men så slår vi ihop det och räknar ut skatten trots att du inte har deklarerat.
Okay. Ja. Mm. Men jag trodde att det var ett brott också. Eller det är inget brott.
Alltså att inte lämna in sin deklaration?
Ja. Alltså att det var typ så här...
För jag vet att...
Eller nu tror jag. Jag gick från vet till tror.
Mm.
Men för bolag vet jag att om du inte lämnar in årsredovisning då blir det sen bokföringsbrott.
Alltså, ja, det kan ju vara.
Det är helt andra regler. Straffrättslig.
Absolut, det är andra regler.
Det är ju helt andra regler. Men för privatpersoner
så blir man bara skönstaxerad.
Ja, bara. Men har man enskild näringsverksamhet och inte lämnat in så där kan ju då Skatteverket uppskatta både intäkter, utgifter och resultatet i slutändan. Det kan man baseras på tidigare momsdeklarationer och liknande.
Ja. Preliminära inkomstdeklarationer kan vi basera
Men är det vanligt att folk... Att
man missar och deklarerar? Vanligare än man kan tro.
Jaså?
Ja, jag har ingen statistik i huvudet. Jag vet
nej,
inte
jag tror att förra året så var det runt... Om man tittar bara på... Nu har jag inte skönsbeskattningsstatistiken, men det var ungefär 75 000 förseningsavgifter.
Mm.
Det kan ju ställas i relation till 8,3 miljoner deklarationer. Ja. Är det mycket eller lite?
Men okej. Det vi skulle komma till också, den andra typen av avgift som vi kan ta ut, som ju faktiskt är en straffavgift om man lämnar oriktiga uppgifter i deklarationen, som kallas skattetillägg.
Ja.
Och det är, om man ska grov förenkla det, så är det 40% i princip av skatten som vi liksom, som du har undandragit från oss då. Genom att göra ett felaktigt avdrag eller inte ta upp en inkomst eller sådär.
Men så här, nu kommer en dum fråga. Mm. Men säg att skatten skulle varit 30 kronor och så har jag liksom inte lämnat den, så jag har försökt undanhålla de här 30 kronorna.
Mm.
Och om jag blir påkommen då för detta skattetillägget, då är det 40% på de 30 kronor, alltså 12 kronor extra plus de 30 jag ska betala. Eller?
Visst blir det så?
Jag var inte med på hela exemplet.
Jag tänkte så här, men säg att jag har 100 kronor i basumma och så ska jag betala 30 kronor i skatt. Mm. Och så deklarerar jag inte de 100 kronorna så att ni vet om de 30 kronorna. Men sen kommer jag bli en
påkommen. Det är undandragna skattebeloppet som vi tar 40% på.
Ja, precis. Ja. Så, blir det 40% på 30 kronor.
Ja,
12 kronor. Precis. Men här har jag lärt mig, jag vet inte om detta är samma för privatpersoner, men på företagssidan så har min redovisningskonsult sagt så här. Men vet så här, är det otydligt? Alltså är det oklart om hur det ska hanteras, så har de sagt så här, skriv då något dokument till det här, för att blir det då fel, då får du inte den här skattetillägget. Är det med att man gör någon så här, eller det...
Ett öppet yrkande.
Ja, så heter det. Öppet yrkande.
Mm. Ja, men det kan man göra. Ja. Absolut.
Så att är man osäker så kan man skriva det tydligt i det här. Och då blir det så här, då är ju liksom worst case är att du får betala den skatten, men du slipper skattetillägget. Kan man säga så? Du ser skeptisk ut här.
Det kan vara så. Jag tror vad den personen tänkte på är att det är ganska höga krav på alltså för att det ska anses vara en oriktig uppgift.
Ja.
Så finns det saker som enligt lag då, vi borde ha sett eller borde ha upptäckt. ja, ja. Då kan det vara så att skattetillägg inte blir aktuellt just ja. Av den anledningen.
Mm. Ja, okej. Okay. Ja. Men berättar du så att det är ganska höga krav?
Ja, men det är jättehöga krav. Vi ska också göra en egen bedömning utan att man har sagt det, huruvida vi ska befria från det här skattetillägget. Mm. Okay. Det kan ju vara till exempel att man har varit sjuk eller sådär. Men så finns det också undantagssituationer. Till exempel på inkomster som vi har fått kontrolluppgifter på.
Okay.
De tar vi inte ut skatt.
Ja. Men när är det ett brott egentligen? För man, vi pratar om att när man har undanhållit pengar. Mm. Och så kan man säga så här, men jag visste inte det eller jag glömde det. Kan man då komma undan med det eller nej? Fast då är det bara så att det skulle in och du har undanhållit.
Ja, fast vet du vad, Karl? Jag vet inte. Alltså, nu är vi så här, det är så här mycket snillen spekulerar idag. Men det, var ja, någon, det men det var någon som sa till mig att så här, fram till 1700-talet typ så kunde man i Sverige säga så här, jag kände inte till lagen, alltså kan jag inte bli straffad. Liksom, men typ det avslutar man på 1700-talet. Så att det är ditt ansvar att veta vad lagen
är. Det är mitt ansvar,
det är ditt ansvar att veta vad lagen är. Liksom. Men det var
jo,
ganska,
men så är det.
Ganska nice. Det var ju nästan, nej men jag kände inte till den.
Ja. Ja, det finns många undantag, men det där är inte rätt om.
Ja, men precis. precis. Men nu, jag tänker att vi ska gå tillbaka till det här med avdrag och lite så här deklaration. Så här, facklitteratur och tidskrifter, det hittar jag så här.
Ja, du går igenom hela avdragslexikon.
Nej. Jag har
nej, men nu är vi på F.
Nej, vet du vad, jag ska vara helt ärlig att hur researchen gick till var så här, jag var inne på Aftonbladet och så tror jag att det stod så här 70 avdrag du inte får missa, så var jag så här, alltså detta måste jag ju kolla på innan ni kom in, och så hade de några exempel och så tyckte jag så här, nej men inte här facklitteratur tidskrifter. Är det någon så här liksom nivå också, eller om jag liksom läser på, för jag vill utbilda mig på liksom ChatGPT eller AI eller gå någon kurs eller liksom så här, då är det liksom jag kan
du göra... sätter oss lite på pottkanten, för vi kan ju inte alla avdrag.
Alltså,
det kan man inte.
Alltså. Nej, men det måste ju ändå vara till nytta för ditt förvärvsinkomst.
Ja.
Eller?
Jag hade kunnat argumentera kring
det. Det är samma sak som
det.
För studier. Det är inte bara att du vill vidareutveckla dig och där kan du få göra ett avdrag, utan där finns det också krav på att
alltså vårt bästa tips är ju att kolla avdragslexikonet.
Ja. Ja, men bra, för det var ändå några sådana här som jag ändå var så här, gud, men detta var ändå ganska trevligt, alltså så här, att just så här, utbildning, alltså så här, utbildning, studieresor, kongresser och konferenser, eller så här facklitteratur, eller så här, för återigen som jag sa innan, så här, jag har ju levt i den här bilden, så här, nej, du får inte göra avdrag för något, och så var jag så här, ja men titta här, detta,
finns ändå rätt många,
det finns ändå,
det finns många, men just övriga utgifter är...
Men är alla de här övriga utgifter? Hamnar alla de här i den kategorin?
Ja. Så du är inne där och här. Det är svårt att säga bulebä.
Ja. Men om vi tar en annan som vi har fått en del frågor på. Och som också är så här. Rot och rut. Kan ni ta så här. Har ni någon minnesregel?
jag kommer heller aldrig ihåg.
Rot och rut. Det har ju ändrats flera gånger om man tittar de senaste 10 åren. Så det är inte så konstigt. Belopp har ändrats och så vidare. Så det är att du inte har koll.
Det har ju varit ganska politiskt styrt. Liksom. Ja. Hur mycket vill man ska kunna dra sig av och inte.
Men 75 000 i rot och rutavdrag maximalt.
Totalt tillsammans.
Ja, precis. Mm. Men av de 75 000 så får rotavdraget inte vara högre än 50 000.
Okej. Okay.
Mm. Så det kan ha rotavdrag på 75 000, men rotavdrag på max 50 000. Och då kan du fortfarande ha 25 000 i rotavdrag.
Ja. Och vilket är vilket?
Rot är ju hemhjälp och sånt väl? Eller?
Nej.
Rut är hemnära tjänster. Okay. Eller vad man ska kalla
dem. Men precis. Mm. Och rot egentligen, ska du ha hjälp att bygga en altan eller...
Hantverkstjänster.
Man ska... klumpa ihop det.
Så man ska klumpa upp det på så sätt, ja.
Och vilket var det nu? Förlåt.
Det var rot.
Rot.
Okay. Rot kan vara städhjälp eller hjälpa till med att klippa gräsmattan eller vad det kan vara. Snöskottning.
För någonting som jag upptäckte så här, learning by doing. Vi gjorde så förra året att vi skrev över huset på Caroline. Och sen så skulle vi ha hit en hantverkare. Och så sa jag så här, och så skulle han göra något sånt där. Typ jag tror de ska sätta
rot,
fönster.
Personen,
de skulle göra fönster på vinden. Och så skickar jag personnummer och sen får jag tillbaka så bara, du, det går inte. Jag bara, va? Ja, men du står inte som ägare på fastigheten. Och då blev jag sen, och så var jag så här, okej, men då får du kaosen. Och sen blev jag helt så här svettig, så här, ja fast jag har ju tagit när vi har städhjälp. Men det är inte så, det går.
Mm.
Så att för att ta rot med hantverkare så måste jag vara ägare av fastigheten.
Exakt.
Mm. Och jag behöver inte ens vara så här, om jag förstod det rätt heller, typ att det måste vara 50-50.
Nej, nej.
Utan det räcker att jag bara äger
1%. Mm. Alltså det spelar ingen roll egentligen vilken andel du har. Men jag måste äga. Och rot, där räcker det ju att
jag bor där. Mm.
Jaha.
Mm. Ja,
det, bra.
Ja. Och det funkar, och rut funkar väl i även om jag bor i bostadsrätt.
Absolut.
Ja. Och det funkar till viss del även i hyresrätt, om det är andra typer av tjänster, eller?
Ja, alltså rot går ju också i bostadsrätt.
Det, va? Ja, okej.
Okay. Ja, det kan ju bo bostadsrätt med trädgård och altan, och där du exempelvis själv bekostar då altanen. Då kan du ju få rotavdrag även fast det är en bostadsrätt.
Okej. Okay. Mm. Och sen också någonting som vi lärde oss, det var ju Kristina, vår redovisning. Hon var så här att man kan flytta de här, alltså omfördela. Kan ni säga någonting om omfördelning?
Mm. 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 Men det har ju att göra med att man ska ha en viss skatt. Alltså man måste komma upp i en viss mängd skatt. För nu är vi på reduktionerna igen, nere i liksom, när vi räknar ut skatten. Vi har en slutlig skatt och så ska vi dra ifrån en reduktion rakt ifrån skatten. Då måste vi ha någon skatt att dra av.
Ja.
Så att, då kan man omfördela mellan varandra.
Men funkar det också, är det här belopp 75 000, är det då för hushållet totalt? Så det spelar ingen roll att vi är två? Liksom, vi får inte mer för att vi är två än
om dubbelt jag är så mycket då, tänker du? Eller?
Ja, är det per person? Eller
måste jag tänka efter.
Vi får återkomma med det.
Vi får återkomma. Ja. Så nu gjorde vi en så här matlagningskock. Nu bara sätter in i ugnen och tar ut det. Så vi googlade Skatteverkets hemsida. Hur var facit? Ja,
det är per person och år.
Mm. Det är per person och år.
Mm.
Och då kan man ju göra den här omfördelningen också. Både om man inte har tillräckligt med inkomst eller om man har slått i taket. Jag har tagit alla fakturorna, så kan man omfördela på det där.
Det som kan vara värt att nämna just när det kommer till omfördelningen av rot och rut. För skulle det vara så att den ena personen inte ha tillräckligt med skatt för att nyttja rot eller rut, då blir man ju återbetalningsskyldig för den delen.
Jaha, okay.
I form av restskatt. Och även om man omfördelar då roten eller ruten, så kommer den personen fortfarande vara återbetalningsskyldig för den delen. Däremot så dras det ju av samma summa från den som får det omfördelat till sig.
Så
hushållet
går plus minus noll.
Men det kan vara värt, för det kommer ofta frågor på det.
Jätteofta.
När det är personer som har omfördelat, så förstår de inte, men varför får jag fortfarande betala för det här?
Ja,
men det är därför, för då är ju redan, den personen har ju redan fått den här skattereduktionen i samband med betalat fakturan.
Mm. Mm. Ja, men bra. Med risk att vi ska ta ett sånt här, att vi får göra en sån här matlagningsgrej igen.
Ja.
Men någonting jag läste i det avdragsdexikonet, räntekompensation. Då stod det så här: om du har lån hos en bank som du har sagt upp i förtid och måste betala den här ränteskillnadsersättningen, kan du få dra av den utgiften som en vanlig ränteutgift? För detta hade jag ingen aning om. För att jag trodde liksom så här, vi också så här, nej men vi löser inte lån för då får vi betala så mycket pengar. Men här får jag dra det som en vanlig liksom ränta. För då är det,
och vad kan man då spara på det?
Ja, det blir väl 30% under 100 000.
Ja.
Gissa, och 20% över 21. Ja, sorry.
Ska vara med ett simbol igen.
Ja. Men för det tror jag är en sån grej som inte... Så, jag hade ingen aning om det.
Och hade inte du en aning om det, så är det nog fler. Ja. Du är ju nördigt.
Men det som är skönt är att banken rapporterar in det här till oss.
Det är inget
man behöver ha koll på själv.
Aha,
Gör dem, för man tänker så annars att banken är bara så,
skilja dig själv. Nej. Det ska de rapportera
in. Som banken, men det är
Det är ju lån till exempel som man löser innan bindningstiden har gått ut.
Och Nej, för jag har alltid räknat på så här, när det är svindyrt att lösa lån och så här. Nu får man ju, detta säger ju att du får ju 20-30% rabatt på att lösa rabatt. Vi ska inte gå in på
avdrag. Vad du menar.
Inte korrekt, men vi låter det passera. Liksom.
Mm.
Bra. Om vi skulle ta så här, lite era bästa tips. Så att jag har sett att du har sagt så här, använd e-tjänster, deklara digitalt.
Var ute i god tid.
Ja. Vi vet ju till exempel att pappersdeklarationer med bilagor, att det är 6 gånger fler fel i en pappersdeklaration än vad det är med digitalt inlämnad.
Hur kan det vara det?
Ja, men det är sådana här överföringsfel. Man kanske summerar fel på bilagan. Glömmer man att fylla i. Alltså jättevanligt.
Bara en sån sak som när du ska föra över från bilaga till vanliga deklarationer, om det är på papper, att fylla i den här, det här vita fältet i deklarationen och inte bredvid. Alltså det räknas som ett fel. Alltså det är inget allvarligt fel på så sätt, men det blir ett fel när deklarationen lämnas in. Och
det gör ju att
av.
Man får man kan få sitt beslut väsentligen senare.
Precis.
Ja. Bara att man liksom skrivit utanför rutan.
Men det är väldigt mycket av den typen. Deklarera digitalt.
Kan också vara så här, namnunderskrifter. Nu pratar jag om pappersdeklarationer, men namnunderskrifter som har råkat komma in lite i övrigt rutan. Liksom, för övriga upplysningar.
Men då den kommer in maskinellt. Liksom,
ja, den här. Så läser de av och lön och tecken i rutan. Ja. Liksom.
Nu är det fel.
Okay. Får jag komma med ett eget deklarationstips? Det blir lite spännande.
Absolut, vi får se om vi kan stå bakom. Ja.
Deklarationsombud. För att vi hade ett sparande till våra döttrar som var en aktiefonddepå. Och det var skitstökigt att göra deklaration från fyran, för det skickas ju inte ut någonting och jag var tvungen att göra det där och sen kunde man inte skriva på. Och så var det någon hos er som sa, men skaffa dig så här deklarationsombud så att du kommer åt, så att när du loggar in på Skatteverket så kan du trycka in så Freja och sen så kan du liksom fylla i
namnet på barnet. Ja. Det är också något annat Freja i dig.
Ja, men precis.
Man inte blir förvirrad nu, vadå?
Ja, precis. Freja heter vår dotter, inte där Freja är i det när man loggar in. Men en tanke som jag tänkte, för att jag vet att vi ibland har pratat om framtidsfullmakter, är detta värt att ska om man har äldre föräldrar? Alltså som börjar bli liksom så här dementa eller senil, att man kanske ska göra så här deklarationsombud preventivt. Ja,
alltså vill absolut. De ha hjälp att deklarera så är det fullt möjligt att de utser ett deklarationsombud.
Jag tänkte precis, har man en mamma som deklarerar papper så kan man absolut bli deklarationsombud och hjälpa till och deklarera och digitalt.
Ja.
Men är det, för det känns som en sån där grej som skulle kunna vara så... Att man gör ett brott och att det kan underlätta för brott. Förlåt mig.
Båda måste
drama queen här, men båda måste. Men ja, så kan man ändå liksom fejka den andras. Jag såg en film för några veckor sedan som heter I Care A Lot. Och där var det så att de använde äldre människors, alltså dementa äldre människor, deras... vad heter det, pengar liksom på olika sätt. Och,
ja, men där är ju mycket
och det
sånt.
Var en god man som bara så hade så 50 sådana som de bara...
ja, men
nej, men det är
mycket.
Klart att man deklarationsombud inte uppmanar till, eller uppmuntrar till något brott. Det är inte det jag menar, men...
Det gör livet enklare.
Det ska göra livet enklare, ja.
Och jag tycker det är praktiskt. Liksom. Men om vi ändå är inne på det här med brott, för vi har ändå fått många frågor på det här. Alltså på Arkadir på Instagram och J. Sederholm, de är så här, hur vanligt är skattefusk och vilket är det vanligaste skattebrottet? Kan ni säga någonting om det?
Alltså, vi vet ju att det finns stora risker för fel inom vissa områden. Liksom. Men jag vet inte om vi går ut med... mer specifikt. Har du någon statistik på skattebrott?
Nej. Just när det kommer till skattebrott, det är ju en annan verksamhetsgren på Skatteverket. Och olika verksamhetsgrenar ses som olika myndigheter.
Ja. Det är sekretess mellan
de verksamhetsgrenarna.
Okay. Men det kanske står i något offentligt.
Det är mycket möjligt. Liksom, det kan vara årsredovisningen, men den är också nästan 250 sidor lång. Ja. Så det,
Men där, för där har ni också, så här, om jag förstått, olika kontor på Skatteverket som har olika inriktning. Är det inte så?
Tänker du i landet?
Ja, att det var så, jag vet så här, Simrishamnskontoret, de hade vi något till så här, det var de som gjorde granskningar på företag.
Jag tror att det har varit mycket mer så än vad det är idag. Tidigare. Det är ju en liksom mycket mer digital deklaration. Gud vad många gånger jag har sagt det de här dagarna.
Ja.
Digital organisation ska jag säga.
Och jag menar, går man ännu längre bak i tiden, alltså 70-80-talet, då var det verkligen uppdelat också att men skattekontoret i Umeå granskade den delen av Sverige, men det var inte så jättelyckat, för det kunde ju träffa på de personer som du har kanske granskat och skickat beslut och frågningar på lokala ICA-affären. Och det var ju inte väl så jättebra. Så nej, det har man ju gått ifrån nästan helt och hållet.
Vi har ju liksom vissa koncentrationer som handlägger vissa typer av grejer som är mer specifika, som där alla inte kan ha en kunskap. Liksom.
Men Thomas 88 på forumet frågar så här, hur vanligt är det med angiveri?
Alltså att någon kommer in med tips om någon som fuskar.
Mm. Ja, vi tog fram lite statistik apropå den frågan. Var det 20 000
Nej, det var
tips.
Mer.
Var det ännu fler? Det,
om jag minns rätt nu så var det ännu fler.
Vi kanske får klippa.
Man har inte alla siffror i huvudet. Men det var ganska mycket ändå. Och inom egentligen alla verksamhetsområden. Både folkbokföring och beskattning och mot företagare och privatpersoner.
Mm. Folk tycker att rätt ska vara rätt. Ja. Det ska vara rättvist. Eller,
Och där märker man också om vi... Om Skatteverket har gått ut med någonting, det här ska kontrolleras eller vi ser en risk här, så ser man också en ökning av antalet tips i just det området. Det är väldigt tydligt. Det följer, det följer vår kommunikation väldigt mycket.
Ja, ja, men, ja, vad roligt. Men sen också en fråga här från tankarna på forumet. Han var så här, hur väljs det ut vad som är så här fokus för året, alltså så här, årets granskning? Ja.
Var det han som frågat om vi röstar?
Nej, det vet jag inte.
Det var någon som frågade.
Jo, men om man röstade.
Ja, precis, just att man hade på Skatteverket.
Det hade varit något.
Liksom,
det var det samma person.
Men vi har ju en urvalsavdelning och en analys. En stor analysavdelning där man gör så kallad varje år en taktisk riskanalys som det heter. Och där tittar man på omvärldsläget, nya företeelser, det kan vara ny teknik och lite annat. Och har det uppkommit några nya risker på grund av det här eller tack vare det här eller med anledning av det här? Är det något annat som har tillkommit? Och sen gör man ju även andra analyser på områden där man generellt sett ser risk för fel. Och det kan vara områden där det är knepig lagstiftning eller just otydliga regler eller liknande. Mm. Och sen i slutändan så är det alltid prioriteringar. Det förstår ju vem som helst egentligen att vi inte kan kontrollera manuellt 8,3 miljoner privata då, inkomstdeklarationer. Tittar man i årsredovisningen på Skatteverket så är det runt 9% som
vi kontrollerar.
Tas ut för manuell granskning. Resterande del är en maskinell granskning.
Och det har ju att göra med att vi vill vara kostnadseffektiva också, för vi vill ju hushålla med statens pengar samtidigt som vi ska göra en så bra granskning som möjligt för att behålla trovärdigheten för skattesystemet.
Och där ska man ändå ha åtanke om man tycker att det låter som lite. De allra flesta som deklarerar behöver bara godkänna deklarationen och godkänna bara deklarationen på förtryckta uppgifter som vi redan har fått. Om vi tittar på årets förtryck så är det över 6 miljoner som skulle kunna godkänna deklarationen enligt de uppgifter som vi har.
Ja, jag tror det var 75%. 6,5 miljoner tror jag det var.
Så där går det på ett annat sätt att göra en maskinell granskning på ett mycket enklare sätt. Kan man fokusera på andra områden där det är just stora risker och fel.
Det var också en sån fråga. Hur gör ni själva med deklarationen? Alltså är det också så här, ta fram ett glas vin och liksom så här.
Ska vi deklarera? Nej, så är det inte. Däremot så vi vet ju om att de smygöppnar deklarationen dagen före lite grann. Så att jag deklarerade dagen innan, det gjorde jag.
Alltså,
jag med.
Det är så här perken på Skatteverket.
Fantastisk förmån.
Men alla andra.
Ja, men precis. Nej, men för man vill testa såklart tjänsten innan, se att allting fungerar innan den stora öppningen. Så det är alltid en liten smygöppning ett par gånger under dagen innan. Så har man lyckats logga in dagen innan och deklarerat så är det...
Då kan man vara såhär, jag är först.
Exakt.
Det var faktiskt en fråga som jag funderade på om jag skulle ta upp, såhär, vem deklarerar först? Och det är säkert någon
IT-människan
som har tryckt på knappen, det skulle jag gissa.
Men vet du vad, men det där måste jag ändå ta upp, det var en kompis som sa det till mig, såhär, det var någon som klagade på skatt, liksom. Och så sa han såhär, men alltså såhär, fira för att om du betalar skatt så har du de facto tjänat pengar. För har du inte tjänat några pengar så betalar du ingen skatt.
Nej.
Och jag tyckte ändå det var lite, det var ändå lite fint att så här bara så här,
men det får jag ju påminna dig om varenda år.
När du
sitter och säger nu är det så mycket skatt för bolaget. Jag bara, ja men grattis till oss.
Ja, absolut.
Jo. Men jag tänkte fråga så, får ni åka på sådana här konferenser där ni liksom får se andra länders sådana här skatt system och sådär, att ni kan säga, men de I, jag tänkte Venezuela och det var inget bra exempel. Men låt oss säga så, Danmark, de har gjort en jättebra grej och det har de delat med sig på den här konferensen.
Det beror ju helt på vad man jobbar med på skattereglerna och verksamhet. Ja. Men just inom, mellan de nordiska länderna så finns det något samarbete som heter Nordisk Agenda. Och det är inom väldigt många områden, både folkbokföring och beskattning och andra. Och där finns ju ett fördjupat samarbete mellan de nordiska länderna. För det är ju väldigt likartade system, skatteförvaltningar. Och där vi försöker dra lärdom av varandras lösningar och hur man har tacklat vissa utmaningar och så vidare. Så absolut, det finns. Och sen finns det ju även olika typer av utvecklingsinsatser mot länder som kanske inte riktigt har kommit och hela vägen gjort en resa som exempelvis Skatteverket har gjort. Som behöver tips och råd och hjälp. Då finns det olika biståndsinsatser i olika länder.
Men jag tänker,
för att utveckla skatteförvaltningar.
Ja, det är superbra. Jag hade ingen aning.
Men jag tänker så här, för ibland så glömmer man ju också bort, det är ju inte ni som bestämmer skatten. Alltså, för det är ju politikerna och det är ju lagstiftning. Ert jobb är ju liksom så här, vad ska man säga, exekvera på politikerna. Men är det ert jobb lite så här, jag vill inte säga marknadsföra skatt, alltså förstår du, att kommunicera om skatten, eller upplever ni att det är någon annans uppgift? Alltså förstår du?
Alltså vårt jobb, alltså om vi ska lyfta det till den nivån, alltså vi vill ju att alla ska ha förtroende för oss, att det kan bli rätt skatt. Så att folk vill berätta för oss, ja men den här inkomsten har jag haft och liksom hur det ser ut. Liksom.
Men så här, vad jag fiskar efter är lite så här, så att ibland så brukar jag försöka påminna folk, till exempel som på ISK, så säger alltid folk så här, ja men vi är Sverige ett högskatteland och vi har så hög skatt. Och så säger jag så här, ja i vissa delar, alltså så som inkomst och tjänst, men tar du in beskattning av kapital, alltså det är typ, vi är typ världsbäst. Alltså så här, pratar du med en amerikan och berättar om ISK-lösningen eller en kapitalförsörjning, så är de så här, you're making this shit up. Liksom, för att de är ju inte i närheten av den beskattningen. Men jag menar, det vet inte folk.
Alltså, att vi har en liten skatt.
Att vi har en väldigt låg skatt på beskattning av kapital. Men jag menar så att vi får aldrig den liksom så här, du vet, jämförelsen med andra.
Nej, det beror ju helt på vad man sätter det i relation till, tänker jag. Absolut, de har säkert jättehöga skatter i USA.
Ja.
Och vi har ingen fastighetsskatt. Liksom.
Ja, och de har arvsskatt.
Eller förmögenhetsskatt.
Exakt. För att det där tänker jag ibland, för man tänker alltid så här, gräset är grönare på andra sidan. Medan jag upplever, alltså så här, jag gillar ändå Sveriges skattesystem. Och jag tycker att det är liksom, det är schysst. Liksom. Jag tänker vi ska runda av det här med deklaration och sen ska vi prata lite skattekonto. Och lite annat. Är det någon fråga vi borde ha ställt mer kring det här med deklaration, tycker ni?
Alltså vi har ju med oss de vanligaste frågorna till skatteupplysningen, alltså våran telefontjänst.
Ja, det är jättebra.
Nu den här veckan som har varit.
Ja.
Nu ska vi se vad vi hade det pappret. Jag tänker att jag läser upp dem och så får du hjälpa mig att kommentera på de här.
Det var skönt, för jag trodde att jag skulle svara.
Ja, du
skulle
svara. Varför har jag inte fått min deklaration i digital brevlåda? När kommer jag få min deklaration? Kan jag få den utskickad? När kan jag deklarera? Jag är närstående till någon som har gått bort. Hur vet jag om det kommer en deklaration för dödsboet och hur gör vi för att deklarera?
Ja.
Varför beräknas det kostnadsränta på skattekontot innan min skatt ens har blivit beslutad? Och ska jag betala eller få tillbaka pengar i år?
Ja.
Det här är de generella vanliga.
Ja. Och vad är svaret på dem?
Ja, men de flesta deklarationer har vi skickat ut så, digitalt.
Ja.
Sen så är det några som får det på papper och det är ju liksom under en månads tid som vi skickar ut dem här. För vi skickar dem inte på en gång utan det är 15 mars till 15 april som vi skickar ut dem. Så att ofta så är ju svaret att den kommer att komma till dig.
Men även någon som får det på papper och som väntar på det kan ju deklarera digitalt. Man kan ju, även om man inte har digital brevlåda så kan man logga in i e-tjänsten.
Och få fram.
Man kan dessutom till och med, man kan ju också se den i pdf. Precis, på mina sidor.
Och det här med dödsbo.
Ja, precis. Alltså det är ju svårt att veta sådär. Man behöver ju titta på om dödsboet eller personen som har gått bort har fått några inkomstuppgifter. Men det kan ju vara årssammanställningar och sånt där. Men så det viktiga är att hålla adressen uppdaterad.
Ja.
Så att man vet vilken adress som posten kommer till.
Och där kan det också vara bra att vara deklarationsombud, det var vi inne på. Ja. Och där får man tänka, är man flera dödsbodelägare så måste man, alla dödsbodelägare måste skicka in och skriva under
deklaration.
Det räcker inte att det är... Ja, eller ansökan om deklarationsombud. Deklarationen, så räcker det faktiskt att en dödsbodelägare skriver under så länge alla är överens.
Okay.
Och det kan man vara muntligt när det kommer till underskrift och deklarationen.
Ja. Coolt. Snyggt. Bra. Var det någon mer som ni hade?
Ja, men sen
som
hade vi, varför beräknas det kostnadsränta på skattekontot innan min skatt ens har blivit beslutad? För det är ju så att på kvarskatt som är över 30 000 så dras räntan redan från februari, börjar de räkna den. Och sen deklarerar ju vi först i maj.
Mm.
Och från 4 maj så dras kostnadsränta på sånt som är under 30 000, alltså kvarskatt under 30 000.
Okej. Okay. Men, du, jag tänker om vi gör så här, vi ska ta lite om skattekonto.
Ja, vi sparar den.
Ja, för det där är ju så här, alltså vi är ju nördiga i forumet.
Mm.
Och grejen är så här, alla i Sverige har ett skattekonto, eller hur?
Mm.
Och sen är det en massa så här olika, om jag är skyldig pengar, precis som det du var inne på nu, men om jag också har extra pengar så får jag ju nu ränta på det. Och där kollar jag upp och då är det 1,6875 procent i intäktsränta.
Mm.
Men den är skattefri.
Den är skattefri.
Vilket gör att den motsvarar typ 2,4 procent med skatt. Så att ska jag jämföra med bankernas ränta så ska jag jämföra med banken 2,4. Och det roliga är att det är typ ingen storbank som har 2,4. Så ni har liksom bättre ränta på skattekontot. Så två frågor, eller jag har flera frågor. Men varför är det skattefritt?
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ja,
varför
vet
det är skattefritt?
Vet du varför det är skattefritt? Vet
ja, då får man titta i förarbetena till
ja, jag tror
det jag har gjort. Okay. Jag bara konstaterar att det är så lagstiftning utformad.
Ja, men vad bra.
Ja, den är ju inte heller avdragsgill.
Nej,
om man har
nej men det går ju hand i hand.
Ja. Jag vet inte om ni kan denna då, men Millibäck på Instagram undrar så här, hur beräknas räntan på skattekontot? I klarspråk. Jag vet inte om det var att det fanns i olika. Att det kändes som det var någon backstory till det där.
Alltså, nej, men det är ju någonting med statslåneräntan eller någon ränta som jag inte har koll på hur
vilken precis, det är. Precis, men det
den följer och räknas
men
upp.
Går man in,
liksom.
Precis, går man in på alltså, Skatteverkets hemsida och går in på skatter och sen finns det en flik för skattekontot och sen ränta. Där står det exakt. Varför det är den räntan, hur den beräknas.
Men jag ska vara helt ärlig, den hade kunnat bli förenklad. Kan jag säga, den sidan
som jag var inne där.
För att det var så här, hög ränta och sen låg ränta och så var det massa liksom.
Men
sen,
låg ränta.
Förlåt.
Ja, nej, men låg ränta är ju före alltså förfall av datumet. Så kan man tänka.
Okay.
Så låg ränta, ja, oavsett om den börjar dras från februari. Ja. Om man har kvarskatt över 30 000 eller om den börjar dras från maj.
Ja. Även om jag slutgiltigt datum är 12 september.
Ja, ja det är efter 12 september. Hög ränta. Om du får ditt beslut i juni och det är 12 september.
Det är därför det kan vara värt att fundera på. Om man har sålt en bostad med stor vinst och man planerar inte att ansöka om uppskov. Eller värdepapper med hög... Eller man vet av någon anledning att man har ganska hög restskatt. Då kan det ju vara... bra att betala in lite tidigare, för nu är ju räntan 3,75%. Mm.
Ja.
Och det är ju som sagt från 14 februari så börjar den täcka belopp över 30 000. Mm.
Och detta funkar ju både för företag och privatpersoner.
Jajamän.
Mm. Vilket är, för att jag vet, för företag är det ännu svårare att hitta konto med ränta. Så då kommer ju nästa här, Anna Gabassi på Instagram. Är det något som hindrar att jag använder skattekontot som ett vanligt sparkonto?
Mm. Nej.
Det vi konstaterar vi i forumet också.
Det är så här klassiska svar. Tanken är inte att man ska göra det, utan det ska ju gå till skattebetalningar. Men det finns inga hinder.
Ja.
Det man kan tänka på här är att har man ett konto anmält på skattekontot och lägger in eller betalar in pengar, men det finns ingen skatt som ska betalas där, då kommer de betalas ut för automatik några dagar senare.
Jag har lyckats. Ända tills jag insåg att jag måste ju lägga in en uttagsspärr.
Exakt, så vill man att pengarna av oberoende vilken anledning, men vill man att de ska stanna kvar på skattekontot, så logga in på skattekontot på vår hemsida och lägga in en utbetalningsspärr.
Ja.
Ja. Och risken med det dock är ju att rör man dem inte på 10 år så kan de ju tillfalla staten.
Va?
Ja, om ingenting händer på kontot, ska jag säga.
Ja,
så det visst, absolut, deklarerar man.
Väldigt mycket till. Men om man ska dra något exempel, en utlandssvensk som kanske inte har någonting som beskattas på så sätt, men har pengar på skattekontot. Ja, där kan det kanske man glömmer bort att man har de pengarna där på skattekontot. Ja. Så efter 10 år så...
Ja.
Så det ska man inte glömma bort.
Ja. Men, och nu kommer en nördig fråga, jag vet inte om ni vet det. Men Erik Dahlén på forumet var så här, vilken bank har Skatteverket sina pengar på?
Alltså, vet vi inte.
Men för jag tänker så här, det måste ändå vara någon bank som där är bakgrunden med så här skattekonto.
Ja.
Kan Skatteverket få likviditetsbrist? Och så här, du vet, nu är det nördigt.
Alltså det är ju staten.
Ja.
Fast vi får ju en budget.
Ja.
Liksom. Men
på skattekontot det kan ju inte hända. Alltså du vet, det blir så mindblowing.
Jag har väldigt svårt att se det.
Jag har väldigt svårt att se det att det ska hända. Mm.
Ja. Kan Skatteverket gå med vinst? Och vad händer i så fall med de pengarna? Det är Erik Dahlén. Alltså det är ju så här...
Han har tänkt mycket.
Nej, men det där är ju vad som gäller egentligen för alla departement, myndigheter och Har man har ju en budget för året och är det pengar kvar i slutet av året så går de ju tillbaka till statskassan.
Ja.
Och förmodligen så blir det lite mindre pengar till nästa år då, i och med att man klarar sig på mindre.
För där kommer ju nästa nördiga, för alltså jag tycker detta är jättekul. Får Skatteverket ränta på sin bank på pengarna på deras konto?
Det hade varit något. Ja, ingen aning.
Alltså så här, men kan inte kolla upp det. Alltså det är bara så här,
vilken bank det är
ju så här jätte, alltså så här, för det blir så här metagrej, vet du, jag har ett skattekonto men det är på en bank och får Skatteverket ränta på dem.
Vi kan absolut kolla upp det, frågan återkommer.
Absolut.
Det
var rimligt.
Ja, men vad bra. Yes, hade du någon grej där också till som du tänkt?
Ja, precis, men vi har berört dem lite grann, tror jag. Så här, det här är också fortsättning på då, vilka frågor vi fick förra veckan.
Ja.
Varför har jag så mycket kvarskatt och varför får jag så lite skatt tillbaks i år?
Vad svarar ni när man får den?
Ja, men har man BankID så kan man ju gå in tillsammans med kunden och titta hur det ser ut i situationen.
Ja.
Och ofta är det just det där att man har haft flera arbetsgivare eller man har en fastighetsavgift eller någonting som sticker ut.
Men flera liksom, utbetalare är verkligen det vanligaste.
Mm.
Ja, okay.
Ofta pensionärer har ju flera utbetalare ofta.
Ja.
Yeah.
Coolt.
Mm. RUT och ROT kan jag omfördela.
Mm.
Avdrag för resor till och från arbetet.
Det är den klassikern, det känner jag att det är.
Det dyker upp
hela tiden.
I alla intervjuer.
Ja, men också så här, jag har sålt en bostad men jag vet inte vilket år jag ska ta upp försäljningen i deklarationen. Hur avgörs det?
Ja. Men det där kan jag inte också säga någonting, för det där är också så här klurigt. Det har tagit mig många så här, för det är något som heter inkomstår. Mm. Och sen, vad heter det andra? Och det
använder vi mer förut, taxeringsår, tänker jag på. Eller? Ja.
Och nu är det året efter inkomståret.
Ja, men till exempel så här, för nu kan man garanterat säga fel.
Och egentligen så är det beskattningsår.
Ja.
Det ska vara jättepetig.
Så nu är vi 2023, så idag är det typ 16 mars. Och nu kommer vi göra deklaration 16 mars 2023. Och då gör jag nu en deklaration för beskattningsåret 2022.
Ja.
Stämmer. Det är så det heter. Mm.
Okay. Inkomstår 2022 kan man ju också säga. Mm.
Okej. Okay. Mm. Men innan var det mycket otydligare. Men
då var det otydligt.
Nej, men jag,
ja, du... Fast inkomstår användes då också.
Var det så? Mm.
Ja. Nej, då är jag... sen användes det ut, som Emelie sa, taxeringsår. Och det var det var förvirrande för.
Mm. Ja, okej. Okay. Mm. Det, det är året efter när man liksom lämnar in det.
När man faktiskt taxerar.
Mm. Ja.
Mm. Okej, men det är ju logiskt.
Nu blev det ju logiskt.
Men jag tror vi har tagit bort det av någon så här klarspråks... Alltså jag
det förändrades i när den nya skatteförfarandelagen kom.
Ja, det gjorde det. Mm.
Så förändrades begreppen.
Mm. För det var, det vet alla när det var.
Ja, självklart. 2013.
Ja. Också, sista frågan. Jag har fått en K5, K6 av min mäklare. Så då ska man deklarera bostadsförsäljning. Mm. Och vill därför skicka in den. Var ska jag skicka den och när? Jag kan väl inte deklarera försäljningen digitalt? Och det går ju. Alltså för ofta får man ju ett papper av mäklaren. Om man har sålt en lägenhet till exempel eller ett hus, och ta de uppgifterna som står på det och fyll i den digitala bilagan som är förskapad för dig.
Och där kommer de flesta uppgifterna som redan finns i den, det papper som mäklaren har skrivit
kommer ju vara förfyllda redan
i e-tjänsten.
Nu blir det nördigt, jättenördigt, och förmodligen en sån här fråga, så här var det inte tänkt, men det är inom det lagens gränser. Detta var en grej som började i forumet för något år sedan, och det började egentligen över ett glas vin med en revisor. Där vi pratade om K10 och utdelningsutrymme. Där vi konstaterar så här, att kan man inte ge ett aktiebolag till ett barn och sen ackumulera dem en K10 under 10 år eller under 18 år. Och sen när de är 18...
Så utan att det bedrivs någon verksamhet.
Utan med en passiv verksamhet. Och sen har de en jättestor K10 i 18-årspresent. Sen vet jag inte om det kommer
upp... Så man har 18 års ackumulerad utdelning?
Utdelningsutrymme.
Utrymme, ja. Okej.
Okay. Ja. Och sen vet jag inte hur många 18-åringar som uppskattar en sån present.
Det finns nog inget upparbetat kapital i bolaget.
Nej, exakt. Men du har ändå potentialen att det som vår kompis sa till sina döttrar, ni kan liksom starta vilket företag ni vill. De behövde inte ha något jobb, men de fick starta vilket. Men så här... Går det att göra så, eller har ni någon åsikt om den?
Nej, det korta svaret är att vi är inte säkra just när det kommer, för vi sitter ju inte med delägarfrågorna, och vi hann inte, vi ville ta den här frågan, men det hanns inte med.
Ja. Vi då får det bli så här, to be continued, för att det har varit så här,
vi hoppas att,
men det är ju också en fråga som vi kan kolla och återkomma till i alla fall.
Ja, men, så
Men Jan, jag tycker den är så, du vet det här med utdelning. Okej, så grejen med det är att varje år för våra aktiebolag så har vi en utdelning.
Ja, nej, men det så här.
Kan du inte förklara? Jag kan förklara. Jag fattar inte det.
Jag kan förklara. Ja. Du blir helt nervös när ni ser det här. Men så här, äger du ett aktiebolag liksom som bedriver verksamhet i, så är det så här, du får ta ut en viss del i utdelning liksom, och antingen så är det på schablon, på ett schablonbelopp, eller så är det på lön, huvudregeln som är baserat på lön.
Ja.
Och så här. Och då kan man, om man inte utnyttjar och tar ut utdelning, så kan man spara det här utdelningsutrymmet till nästa år, och så räknas det upp med en viss procentsats. Och då kan man säga så här, men mitt bolag är inte lönsamt de första 5 åren, jag har inte tjänat pengar, jag har inte gjort någon vinst, så jag kan inte ta ut utdelning, men sen går det bra det 6:e året, ja, men då kan jag ta en utdelning i liksom, som motsvarar det uppsparade beloppet. Och då var det några i forumet, som inklusive mig själv, som vi började spana en fredagkväll. Och så här, men detta är ju värdefullt för företag, för man vill ta ut så mycket som möjligt som utdelning. Och då började vi
för det förmånliga kapitalbeskattningen.
För då blir skatten 40% ungefär versus typ 50% om man tar det som lön.
Då blir det ju tjänst.
Ja. Ja, precis. Och då kan man liksom under flera år spara ihop detta och ge detta till barnet, så att om de startar företag så har de liksom redan fått ett, liksom,
ett stort,
man har krattat manegen för dem. Men vi har liksom inte vetat. Det är än så länge bara en teoretisk diskussion.
Och den har du suttit med i 2 timmar nu och tänkt så här, snart ja. Ska jag få
men jag är förvånad över då att det är ingen som har ringt skatteupplysningen och ställt den här frågan.
Ja, men vet du varför? Jag tror att många av oss... Jag kan själv säga hur jag själv är. Jag har inte gjort detta för våra barn, för jag är så här, det var nog inte så här det var tänkt. Och sen utifrån vår egen att vi driver podd och så här, nej men jag pallar inte ha den diskussionen att ens vara i närheten av någon skattegrej.
Nej.
Men jag tänker att det är ändå intressant som liksom, att vi, så här, vi hade så tänkt att nu kan vi avsluta diskussionen i forumet efter 2 år.
Ja,
men
ja,
för, den får vara igång i ett tag till. Liksom. Mm.
Tyvärr.
Ja. Mm. Men JFB i forumet hade, för att ni gör ju fler grejer än bara deklaration. Alltså det är så här, äktenskapsförord kan man registrera och sen gör folkbokföring etc. Men någonting som han skriver också där, testamente. Att när det gäller testamente så är det ofta så här att det finns inget register för det där. Mm. Och så var han så här, Karin, kan du inte föreslå för dem så här att Skatteverket, man har kunnat registrera testamente hos er. Så här kommer ett förbättringsförslag.
Ja.
Så det är jättebra. Lämna in tipset via hemsidan.
Ja.
Det är också en helt annan verksamhetsgren.
Ja. Bra.
Är det tips som brevlådor då? Eller hur? Var lämnar man
det? Finns ett kontaktformulär till exempel på vår hemsida som man skulle kunna använda för sådana.
Ja. Bra, jag tänkte så här, kan ni det här med, detta också, nu blir det jättenördigt i slutet här. Utlandsvistelse under lång tid. Har ni detta med obegränsat skattskyldig och begränsat skattskyldig?
Ja.
Kan ni förklara de 2 termerna?
Ja, men det finns en skillnad, en ganska stor skillnad.
Mm.
Obegränsat skattskyldig är framförallt de som bor i Sverige, som är bosatta här. Ja. Sen kan man också stadigvarande vistas här. Och ska man förenkla det så är det ungefär 6 månaders vistelse liksom, i ett streck. Ja. Sen kan man också göra det kontinuerligt eller liksom komma fram och hoppa fram och tillbaka. Det finns undantag från i princip allt.
För det gäller så här, jag ska skaffa mig ett lägenhet i Spanien eller så här, jag bor där. Mm. Så, men då är det så att om jag bor mer än 6 månader, eller om jag är i Sverige mer än 6 månader, då relateras det som att jag bor i Sverige och jag är obegränsat skattskyldig i Sverige.
Nej, då är det vistelsen. Vi går på. Det är ganska krångligt.
Sen finns det en tredje sak.
Den absolut krångligaste.
Ja, okay.
För då tittar man, du är inte bosatt i Sverige och du vistas inte här stadigvarande. Men du har väsentlig anknytning till Sverige. Och då gör vi liksom en samlad bedömning av olika kriterier. Så här, vilken koppling har du till Sverige? Har du kvar ditt hus där du har varit folkbokförd till exempel? Ja. Du har flyttat någonstans men du vill fortfarande ha kvar huset. Du har en bil här. Du har ett företag här till exempel som är aktivt. Och så där. Så vissa saker knyter ju en närmare Sverige.
Ja. Ja.
Så då är man också obegränsat skattskyldig om man har sådana väsentliga
och obegränsat och så här, bara för att fatta
det. Alla inkomster.
Det är som att jag bor här.
Sen, det är exakt samma sak.
Det är exakt samma sak.
I skattehänseende.
Ja.
Sen kompliceras det ytterligare, för du kan ju vara obegränsat skattskyldig då i fler länder. Det är 2 länder exempelvis. Då. Dit du har flyttat också. De kan ju också hävda då att du är obegränsat skattskyldig här. Då har vi ju dubbelbeskattningsavtal som ska just hindra att man blir beskattad 2 gånger för samma inkomst. Och där gör man ytterligare bedömningar. Okej, men var har man hemvist någonstans? Och det kan ju vara så att i grunden så har du hemvist båda staterna. Mm. Och då finns det egentligen en trappa. Man kan säga, man tittar på olika saker i olika steg och gör en slutlig bedömning till slut. Enligt skatteavtalet, var har du hemvist någonstans?
Mm.
Och det påverkar ju hur saker och ting i slutändan ska beskattas.
Mm. Ja, precis.
Ja, men till exempel om du bor här och så får du en utdelning från ett företag som har hemvist i något annat land. Mm. Då finns det en viss procentsats ofta just på utdelning hur mycket det landet får ta och resten tar hemvist staten.
Mm. Okej. Okay. Mm. Ja, men bra. Där, nu vet jag att nu blir det så här superspecifik fråga igen. Men också en diskussion som har varit pågående i forumet länge är så här. Om jag har ett ISK och jag är obegränsat skattskyldig, då funkar det som vanligt, alltså så som i Sverige. Men om jag har ett ISK och jag är begränsat skattskyldig, vad händer då? Är det då att då hanteras det av banken, varje affär rapporteras, alltså det blir som en vanlig depå?
Ja.
Så ska det vara.
gud vad skönt, då kan vi sätta punkt. Ja. JFB, här har vi facit. Ja. Liksom. Bra. Ja. Sista två.
Är det
två.
Det med FIRE nu?
Ja.
Ja, äntligen.
Nej,
för att vi hade ett poddavsnitt faktiskt för ett tag sedan med en person som var i FIRE då, Financial Independent Retire Early.
Att man slutat
och så
jobba,
kom det lite liksom. Så frågor efter det. Så, ja, men hur funkar det med, man betalar ju typ inte skatt längre, men man kan använda alla infrastruktur i Sverige. Så, hur ser ni på FIRE på Skatteverket? Finns det liksom någon slags, som jag säger, diskussion eller så?
Eller det är så liten företeelse.
Ja, det är väl en ganska liten företeelse.
Jag har inte hört någonting om det. Vi har diskuterat det liksom inom verksamheten.
Ja.
Sen känner ju folk till begreppet.
Ja.
För jag tänker så att det måste ju vara så här.
Ja, man har inte så mycket deklarationen
blir så här, vänta, har du lämnat in rätt? Mm. Det ska jag gissa att det blir liksom så här, det är ingen förvärvsinkomst eller något sådant.
Mm.
Så ja, men vi har två frågor som vi alltid brukar ställa till folk. Har ni hört så här, sämsta rådet? Liksom, antingen, det kan vara inom ekonomi eller finans eller liksom så här, skatteverk eller deklaration. Ni har läst någonting och så bara, nej, det där var nog inte så bra. Har ni något sånt?
Det var en bra fråga. Men
jättesvårt.
Inte jag kan komma på just nu. Nej.
Det får komma sen i alla de här forumtrådarna. Ja, det kan vara sen på tråden. Sen bara, nej.
Ja.
Sista då, boktips. Har ni något så här, det kan vara skönlitterärt, det kan vara privat, du behöver inte ha på Skatteverket.
Mm. Ja, men, alltså, jag läser en just nu. Det är faktiskt jobbet i och för sig. Vi håller på att göra en omorganisation. Den tycker jag är ganska häftig. Den är
för det är avdragslexikon version 2.
Exakt, det är det jag läser. Version 2.
Jag har en känsla av att det inte är något så torrt.
Nej, den heter Återhämtningsguiden. Ja. Och den pratar om vikten av återhämtning. Alltså att putta in det lite under dagen. Istället för att tänka att återhämtning är en semester. Liksom.
Ja.
Men
du har ju pratat om så här randiga dagar.
Ja, men jag har en kompis som är utmattad och hon går till KBT-terapeut och som sa så här, du måste ha randiga dagar. Du ska ha någonting som är viktigt att göra och någonting som är avslappnande och något som är roligt. Och så måste det liksom alterneras under dagen.
Mm.
Och då får man en bra dag. Liksom.
Mm. Mm.
Inte bara viktigt, viktigt, viktigt hela tiden.
Jan?
Det står helt still i mitt huvud. Jag kan verkligen inte komma på någonting. Det blir inte så mycket läsa nu med småbarnen.
Ja.
Jag orkar inte.
Nej. Vi läste seriöst bitar av årsredovisningen på vägen hit.
Ja, precis. Precis. Det gäller att prioritera den lilla tiden man har.
Ja. Men kan du rekommendera? Den var ju väldigt intressant.
Ja, alltså jag kan störa mig lite att jag missade den i researchen. Det har jag faktiskt det får bli sen i efterhand.
Ja.
Vet ni vad? Jan och Emily, stort tack för att ni ville hänga med oss, prata skatt, prata deklaration. Jag tycker jag har ändå lärt mig lite nya grejer. Och vi kan, framförallt kan vi sätta punkt för vissa diskussioner i forumet. Så att, stort tack.
Tack för att vi får komma.
Tack själva.
Ja. Och tack till dig som har lyssnat eller tittat. Och så ses vi nästa vecka. Och sen som sagt, om jag ska skicka något avslutande så blir det väl ändå så här, använd era så här hjälptjänster. Det måste väl ändå vara liksom tipset. Gud. Tack så mycket.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.